Dags för ett nytt avsnitt av Ordinary People Who Do Badest Things med mig, Gustav Oskarsson, och Sofie Fransén, som du säkert känner igen som vd och grundare för eventbolaget Eventyr. Jag och Sofie kommer att prata om väldigt mycket om hur man bygger fantastiska bolag. Bland annat så kommer vi snacka om hur hon fick ansvar för Justin Timberlake under Eurovision Song Contest. Vi kommer att prata om hur hon byggde Eventyr från 0 till 160 miljoner. Vi kommer att prata väldigt mycket om att bygga starka team och hitta stjärnorna där ute. Och vi kommer att prata om vilka egenskaper som gjorde henne till årets vd 2018. Det här blir ett avsnitt fullt med tips och tricks och sanningar och historier om hur man bygger fantastiska bolag. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Sofie Fransén.
Hej!
Hej, hur mår du?
Jag mår bra.
Ja, du kom nästan i tid.
Ja, jag kom nästan. Jag brukar alltid vara i tid.
Jag gick till fel ställe.
Jag gick till fel poddstudio, det var helt
mörkt. Det var det. Ja. Och då tänkte du att nu är han borta, nu har han glömt bort mig. Men det var du som hade glömt bort mig, får man
yes.
säga. Men vad kul att ha dig med. Du är ju för mig en person som dyker upp i många sammanhang.
Okay.
Det känns som att du är med där det händer.
Ja, vad roligt.
Har jag rätt då?
Ja, men jag säger ju ja till, jag gillar ju att säga ja till saker och gå utanför min egna komfortabla zon ibland.
Vad spännande.
Det blir så.
Du säger ja till livet.
Jag försöker.
Jag för mig att det var i Almedalen, kan det ha varit ett eller två år sedan, när ni körde något, lite DJ-battle.
Ja, jaha, var du där?
Kvinnliga entreprenörer mot unga entreprenörer.
Ja,
var inte du som spelade saxofon?
Nej, det var Maria Mattsson
där. Ja,
och Pernilla Ramslöv körde.
Hon har också varit med i podden.
Ja, vad roligt. Och så var det jag. Och det var ju från nätverket 17 då, kvinnliga entreprenörsnätverket. Och så mötte vi de här unga stjärnorna.
Precis.
Det var jätteroligt.
Ja, spännande. Men du, jag tror många som är i den här sfären av entreprenörskap vet vem du är. Men det finns säkert många där ute som inte vet vem du är. Ska vi ta en kort presentation av dig själv?
Okej. Okay. Sofie Fransén heter jag. Är entreprenör sedan jag var 23 år gammal.
Yeah.
Och tillsammans med min kompis Kristoffer Skötqvist så startade jag upp Eventyr. Event- och kommunikationsbyrå.
Mm.
Och det är nu 25 år sedan. Mm. Så under de här 25 åren så har jag drivit på det här bolaget tillsammans med massor av härliga kollegor.
Mm.
Och idag ingår vi i en nordisk koncern tillsammans med ett finskt bolag som heter Tapaus.
Mm.
Vi omsätter i Sverige 160 miljoner och tillsammans med finnarna drygt 400 miljoner.
Mm.
Och det är en jätterolig bransch.
Verkligen. Och ganska tuff just nu.
Ja,
eller?
Verkligen.
6 november är det när vi spelar in detta.
Ja.
Det är ju andra vågen av corona. Mm. Jag vet inte exakt när det här kommer sändas, men hur hanterar man en sån här tuff situation? För med 25 år, då har ju varit i lågkonjunkturer innan.
Ja.
Men är det extra jobbigt just nu?
Vet du, jag tror så här, att det har varit bra att vara genom lågkonjunktur tidigare. Vi hade ett riktigt stålbad 2001 när IT-bubblan sprack.
Mm.
Vi startade bolaget 95.
Mm.
Och 2001, då hade vi växt bolaget, vi var någonstans runt 8 anställda.
Mm.
Och helt plötsligt så hade vi inga kunder, inga beställningar framåt. Och det var ett rejält stålbad där vi höll på att gå omkull.
Mm.
Men tack vare att vi var snabba att ställa om och hade en bra styrelse som kunde coacha oss och förklara liksom vad som krävdes.
Mm.
Och att vi verkligen gjorde det. Så lärde vi oss att genom gemensamma krafter och att få med hela gänget så går det att göra förändringar.
Mm.
Så sen har det såklart varit andra tuffa perioder under alla de här 25 åren på olika sätt. Men när det här hände i våras så var ju det verkligen som att dra undan mattan.
Mm.
Men jag gillar det här när det händer. Alltså nu kan vi agera.
Mm.
Jag gillar ju inte situationen, absolut inte. Och det har ju varit liksom, folk blir sjuka och sådana saker. Men just i yrkesrollen så kan jag gå igång på att nu måste vi agera.
Mm.
Så det vi gjorde tillsammans allihopa på byrån var ju att vara supersnabba på att ställa om våra kunders live-event som de hade bokade till att göra digitala saker istället. Mm. Så, och det lyckades vi väldigt väl med. Sen har vi jobbat väldigt mycket med just kommunikation på andra sätt än bara i live-events redan tidigare.
Mm.
Så att den delen har ju ökat väldigt mycket hos oss. Så det vi gör nu är att våra kunder har ju stora utmaningar med hur ska vi få våran personal att vara engagerad när de sitter hemma och jobbar. Hur kan vi hitta sätt så att de liksom fortsätter kämpa på?
Mm.
Och då behöver man ju göra smarta lösningar och det jobbar ju vi med. Så det är ju kommunikation på andra sätt än bara i live-möten också.
Just det. Så att det handlar där om en snabb transformation, att verkligen säga okej, nu händer det här, nu måste vi ändra fokus och inställning på en gång och Alla har ju inte gjort det. Hur kommer det sig att ni lyckades med det?
Jag tror att det handlar både om erfarenheter sedan tidigare, att det är bara det som gäller.
Ja.
Och sen så tror jag också att vi har en sån fantastisk gäng, vi är 30 stycken här i Sverige då, och jag upplever att de brinner så mycket för våra företag. Mm. Så att jag tyckte att vi hade med oss allihopa på det tåget.
Mm.
Sen var det ju olika saker som krävdes såklart. Det handlade ju om att liksom prata med kunder och konsulta kunder och hjälpa dem. Det handlade om att ställa om. Det handlade om för många att lära sig nya saker. Det var inte alla som var specialister just på de digitala delarna och studiosändningar och sånt. Men liksom vi satte in utbildningsinsatser direkt.
Mm.
Och det var ett sånt enormt engagemang. Så jag tror att det fick oss att liksom hamna i en bra riktning så att säga. Sen var det supertufft. Och just det här att jobba hemma, det var som en kollega sa när man kom tillbaka från semestrarna. Att när man hade varit då jobbat hemifrån under ett par månader, då sa hon så här att eventyr, det är ju en livsstil för mig.
Ja.
Men när man sitter hemma och jobbar, då blir det nästan som ett vanligt jobb.
Okay.
Så kan vi inte ha det. Nej. Och då började vi liksom, okej, vi måste ju hitta sätten hur vi liksom träffas, hur vi får till det där snacket kring kaffeapparaten på ett bra sätt. Så att nu har vi hittat lite andra rutiner för hur vi liksom...
Hur gör ni det? Det är spännande.
Till exempel här i veckan så hade vi en walk and talk roulette, och det har vi infört nu att vi ska köra varje vecka.
Aha.
Så att man loggar in i ett Zoom-möte och sen så slumpas man ut i grupper och så tar man på sig headseten och så går man liksom och snackar en halvtimme om andra saker än jobbet. Till exempel en sån sak.
Mm.
Vi har öppna forum där vi träffas, så att om vi har till exempel en timme i veckan internutbildning.
Mm.
Då öppnar vi upp det mötet tidigare så att du kan logga in, och då är det inte någon agenda utan då kan man bara sitta och prata. Vi kör AVS digitalt och sen så har vi också träningar ute live med en PT som kommer. Så de som vill med på dem, och då träffas man där. Så vi har ett antal sådana forum.
Mm.
Jag tror att det är viktigt.
För du blev ju utsedd till årets VD 2018, visst
just
var det så?
Just det.
Och jag vet ju att du brinner mycket för medarbetarskapet och kulturen på speciellt ditt företag. Men kultur generellt tänker jag i bolag. Finns det några, nu hoppar jag rakt in på så här, dina bästa tips, men finns det några liksom så här, det här har vi gjort, det här har jag gjort som verkligen... Det här har byggt medarbetarförtroendet och medarbetarskapet, kulturen i mitt bolag.
Ja, men det tror jag är ganska många olika saker. Dels handlar det om att vi tillsammans skapar ju företaget.
Mm.
Så när vi gör våra planer, när vi går in i vårt strategiarbete, då har vi med alla in i det. Just för att sätta hur upplevs vi just nu. För att sätta nuläget. Sen kan det vara en ledningsgrupp eller en styrelse som tittar på de längre perspektiven och tar fram liksom vart är det vi ska.
Mm.
Men personalen är med, vi är med allihopa, jobbar med det där. Så att vi tillsammans bestämmer oss för att okej, det är den här förändringsresan vi ska göra. Och liksom skriver under på den. Så det tror jag är en del. Sen satsar vi ju mycket på att både utbilda och lära oss, att vi har specifik tid för det där vi alla tillsammans utmanas.
Varje vecka.
Ja. Och det blir ganska mycket tid, det är ganska dyrt per år, så att säga. En stor
investering. Hur mycket tid varje vecka?
En timme i veckan är det minst, som är liksom specifikt för alla. Sen kan det ju vara andra typer av utbildningsinsatser också.
Ja.
Och när coronan kom, då ökade vi det direkt. Så då la vi 2 timmar gemensamt för allihopa, plus att vi hade each one teach one, som var liksom att om en lär sig ett verktyg som vi tror är vettigt att använda för våra kunder, då får den personen sen föra det här vidare på olika sätt.
Intressant.
Så vi la rätt mycket tid under våren på utbildning. Men så den tror jag är viktig också.
Mm.
Sen tränar vi på att ge varandra feedback.
Yeah.
Och den tror jag är liksom väsentlig för att man ska bli bättre.
Mm.
Och det handlar inte om att man inte är nöjd med den insatsen vi gör.
Mm.
Utan jag tror att man hela tiden kan skruva lite på saker för att lära sig ännu mer.
Mm.
Och faran är om man inte vågar liksom ge varandra återkoppling på olika saker.
Mm.
För det är ju mycket samarbeten idag. Vi jobbar i team på en mycket större utsträckning än vad man gjorde för 20-30 år sedan.
Just det.
Och då måste man kunna ha en öppen dialog om vad man upplever. Och det tränar vi på. Vi är inte fulländade på något sätt. Vi måste fortfarande bli bättre.
Mm.
Men vi tränar på det och vi har modeller för det.
Mm. Intressant. Upplever du att det finns, för jag har ju träffat dig i sammanhang där det har varit kvinnliga entreprenörer, nätverket 17 och så vidare. Upplever du att det idag finns en skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap, eller är det snarare gammalt och nytt ledarskap?
Gammalt och nytt tror jag.
Uh-huh.
Manligt och kvinnligt vet jag inte.
Nej.
Kanske att kvinnor är till större utsträckning liksom mer måna om att få alla med sig på något sätt, men det kan jag inte säga. Men gammalt och nytt tror jag absolut. Att det moderna handlar mycket mer om att genom att skapa liksom en trygghet på arbetsplatsen så kommer vi nå mycket längre. Och att just det här att teamarbetet är så viktigt, och vad är det som då skapar ett framgångsrikt team?
Mm.
Om vi har receptet på det, då är det ju så vi måste leva. Mm.
Och det var det du var inne på, eller finns det något mer där?
Ja, men det tror jag. Det handlar ju väldigt mycket om att ha en arbetsplats där man vågar säga, där man vågar göra misstag och berätta om att man har gjort misstag och sådana saker såklart.
Mm. Mm. Och vad händer då om man gör ett misstag på ditt bolag?
Ja, vi tränar ju på att man ska tala om det direkt, så att vi kan hjälpas åt att lösa det.
Vi jobbar, så ingen skuldbeläggning?
Nej, utan, men att så fort det är någonting, vi utvärderar ju allt vi gör. Alltså, om man tänker alla olika kundprojekt utvärderas ju, så kunden får svara på exakt hur de upplevde oss i olika faser av projektet.
Mm.
Och där är ju vi superstolt att ha så hög kundnöjdhet som vi har. Vi jobbar ju väldigt långsiktigt med våra kunder.
Mm.
Men det kan ju hända att det är en kund som svarar, ger oss lägre betyg av någon anledning. Och då agerar vi på det direkt. Det är ju där vi har möjlighet både att sätta oss ännu tajtare med kunden för att visa att vi tar deras liksom åsikter på allvar.
Mm.
Men också att vi ska lära oss av det.
Mm.
Så jag hade faktiskt ett sånt fall bara för 4 veckor sedan.
Mm.
Och den kunden har redan bokat nya saker med oss. Och liksom, vi har liksom ett plan på samarbetet framåt.
Mm.
Men det var ju jätteintressant att få ta del av det som upplevdes i det projektet. Och det har vi liksom en modell för hur vi gör.
Mm.
Och det tror jag är superviktigt.
Mm. Men låt oss gå tillbaka lite i tiden. För att det är lätt att hamna här nu och är svd. Men det börjar ju sällan där. Liksom. Det börjar ju, hur gammal var du när du startade bolaget?
23 var vi båda.
Och det var ditt första bolag?
Ja, ja, precis.
Varför tror du, för nu omsätter ni 160 miljoner i Sverige?
Förra året, i år blir det mycket lägre.
Ja, men vi stannar där. Det känns väldigt toppen. Men i alla fall, alla gör ju inte den typen av bolagsresor. Varför har just du lyckats med det?
Och det skulle jag säga är inte bara min förtjänst, långt, långt ifrån. Utan vi är ju ett superbra team som jobbar. Så om jag har gjort någonting så handlar ju det om att lyckats hitta de här stjärnorna och få de stjärnorna att stanna.
Mm.
Det skulle jag säga är den allra viktigaste saken.
Och då vill jag veta hur du har gjort det.
Ja, om du kan börja skapa en liten grupp, och ni har roligt tillsammans, ni utvecklas tillsammans, ni har en trygg kultur, då sprids ju det, då ser ju andra att ni har roligt. Och då blir det lättare att attrahera nya stjärnor.
Mm.
Så du måste ju börja någonstans.
Mm.
Och det var ju svårt när det bara var jag och Kristoffer, vi var 2 stycken. Vi hade ju jätteroligt och gjorde bra saker och så. Men det kanske var när vi anställde person liksom 7. Alltså när man blir ett par stycken, när man först får den där gruppen, som det börjar hända.
Mm.
Så att jag tror att man ska vara sig själv, man ska vara nyfiken på andra och tillsammans funderar, hur vill vi ha det? Jag har alltid funderat över vilken arbetsplats skulle jag vilja jobba på?
Mm.
Den skulle jag vilja skapa.
Mm.
Och då vore det ju roligt om fler skulle vilja ha det på det sättet.
Mm. Och hitta människor som vill ha det på samma sätt.
Ja, så rekryteringen är ju såklart jätteviktig.
Gustav här, vd på Driva Eget som ligger bakom podden. Jag är så otroligt glad att kunna presentera Almi som sponsor för det här avsnittet. Jag har själv använt Almi som partner i många av mina företag. Och nästan alla företag som jag har investerat i, som vill växa snabbare, smartare och mer hållbart, har använt Almi på något sätt i företagarresan. Så vad är då Almi? Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ingenting kan växa utan näring. Och kapital är företagets näring. Och när du utvecklar ditt nya eller befintliga företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt. Då finns Almi där med näring genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till oss som driver små och medelstora företag. Dessutom får vi hjälp att påbörja och accelerera vårt hållbarhetsarbete, vilket känns helt avgörande 2023. Du hajar, Almi är en av företagets viktigaste partners på resan mot framgång och hållbar omställning. Så spana in almi.se direkt så får du veta mer, och ett stort tack till Almi för allt ni gör och för att ni är med oss i podden.
Det också.
Aha. Så när jag lyssnar på dig så hör jag liksom att teamet, arbetsplatsen, arbetsmiljön, det är allt, eller finns det mer där till, eller är det liksom där ni har varit duktiga?
Ja, jag skulle säga att det är där vi har varit duktiga. Sen letar jag efter ambitiösa personer. Jag letar ju efter stjärnorna. De som har den här passionen för det vi gör. Och det är ju där någonstans det händer. Och jag tror att genom att ha hittat de här nyckelpersonerna som verkligen brinner för att skapa rätt kommunikation för våra kunder.
Mm.
då blir det ju också när en sån här kris kommer så blir ju alla ganska automatiskt inställda på att det här måste vi lösa. Mm. Det finns ju inte något annat alternativ. Mm. Antingen kan vi sätta oss liksom i soffan och dra ner rullgardinen. Mm. Eller så måste vi agera. Mm. Och det var ingen tvekan om det.
Nej. Och då kommer vi tillbaka till teamet igen å andra sidan.
Ja.
Så att jag upplever att det du säger är att teamet är allt i en succé egentligen.
Ja.
Och att affärsidén ganska generisk. Mm. Hyggligt i alla fall så. Mm. Har ni tagit in finansiering?
Nej, utan när vi startade en gång i tiden så fick vi liksom, Kristoffer lånade från en kompis, jag hade lite kapital.
Mm.
Så startade vi, och då tog inte vi ut lön, första året tog vi inte ut någon lön överhuvudtaget.
Nej, det gör ni nu, hoppas jag.
Ja, det gör vi nu.
Men vilka har varit de största, om vi tänker oss då, för vi har ju lågkonjunkturerna förstås, vi har en tuff tid nu. Men vad upplever du har varit de tuffaste tiderna eller de största misslyckandena under de här 25 åren?
Jag tyckte det var en utmaning när jag hade små barn.
Ja.
Jag fick ju mitt första barn där precis innan den här IT-bubblan sprack och det. Så jag var ju precis tillbaka till när det hände.
Ja.
Där var det ju väldigt tufft, för då hade jag en liten hemma och så var det tufft på bolaget.
Mm.
Så att jag har ju försökt hitta balansen. Mm. Så att, och det gjorde jag genom att, jag liksom tänker ju jobb nästan hela tiden.
Mm.
Och det jag gjorde då var att, då, när jag inte var föräldraledig, för det har jag varit absolut. Mm. Och min man har också tagit, vi har delat på det där på ett väldigt bra sätt.
Mm.
Men när jag sen började jobba igen, då jobbade jag 4 dagar i veckan på kontoret. Så då var jag måndag, torsdag där. Fredagarna var jag hemma.
Mm.
Och det var mitt sätt att hitta den balansen.
Mm.
Men det var en utmaning liksom att hitta. Det, att få till det.
Just
det. Det skulle jag säga. Men vad sa du, misslyckandena?
Mm.
Ja, jag var en riktigt dålig ledare i början skulle jag säga.
Ja, intressant.
Ja, men det tror jag nog.
Vad är skillnaden på
dem nu? Jag har faktiskt tänkt att jag ska ringa upp dem som jobbade första året och fråga vad de såg.
För de är inte kvar med andra ord, vissa av dem.
Nej, men alltså, det här var ju 25 år sedan.
Ja, jo.
Så att våra som har jobbat längst har jobbat i 20 år.
Ah.
Det är ju ganska, det är ju otroligt länge.
Verkligen. Men vad kan du se för skillnad då i ledarskapet då och nu?
Jo, men i början trodde jag att jag skulle liksom göra allting själv.
Mm.
Och svårt att delegera.
Mm.
Också att jag trodde att jag skulle visa hur man gjorde, så gjorde de andra likadant. Men det betydde ju bara att jag var ju superstressad och hade inte tid för att vara ledare.
Mm.
Jag trodde också att alla skulle vara med och ta beslut om allting.
Mm.
Då var det just det här med feedback. Då var det en kille, Micke Berlin, han kom fram till mig och sa såhär, Sofie, det är bara superjobbigt när vi alla ska tycka om det här. Kan inte du bestäm det här och så talar du om för oss hur det ska vara och så kan vi göra det. Så vi hinner med våra jobb liksom. Och det var ju verkligen såhär, det var en tankeväckare för mig.
Ska en ledare ens ha operativa uppgifter i det dagliga?
Det beror ju på hur stort företaget är.
Ja, men i ditt bolag nu?
Jag kan säga att jag sitter inte i kundprojekt. Det går inte.
Nej. När går den gränsen tror du?
Oj, det är svårt att sätta en regel på. Jag tror att det beror på vilken bransch man är inne i också.
Absolut.
Men sen är jag inne i massor av andra saker. Jag jobbar mycket med kulturprojekt och strategiska projekt och sådana saker. Och sen jobbar jag väldigt mycket mot vårt finska bolag också på en nordisk nivå.
Men du är inte i linjen så att säga. Du jobbar inte med det dagliga.
Nej.
Och hur länge för dig, hur länge sedan var det du tog dig bort från det?
Jag skulle säga att det var när vi tillsatte en helt ny ledning 2017, januari 2017.
Så ganska sent ändå?
Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och då tog jag ju in en jätteduktig byråchef, Nina Jonsson. Så hon kunde ju axla liksom det operativa tillsammans med den ledningsgruppen.
Mm. Kunde ni ha växt ännu snabbare om du hade tagit det steget innan?
Det tror jag säkert.
Det är spännande.
Ja.
Men det du var inne på apropå ledarskap, det var att ni väldigt tidigt när ni var 8 personer hade en professionell styrelse.
Mm.
Hur viktigt har det varit?
Åh, jätteviktigt.
Ja.
Vi tog in en professionell styrelse någon gång, vad kan det ha varit, 97-98, efter 2-3 år.
Just det.
Och vi hade ju inte råd att avlöna dem, utan vi hittade riktiga stjärnor.
Mm.
Och då erbjöd vi dem ett evigt ungt liv. Det sa de ja till.
Ah.
Så att, det var spännande år. Och de kunde ju driva oss. Micke Seman hette vår styrelseordförande, han lever tyvärr inte längre, men han var fantastisk. Han var så här Rain Man på att räkna och kunde förklara och liksom hur vi skulle liksom tänka vad gäller ekonomi och lönsamhet och alla de delarna.
Mm.
Och också,
sånt som inte ni var duktiga på.
Nej, men precis. Och liksom att, bara en sån sak som ett CRM-system.
Ja.
Vilket vi har ett superbra system idag.
Mm.
Samma som vi införde då, som vi liksom har byggt ut under åren.
Intressant. Men nu har vi fastnat lite i bolaget.
Ja.
Och jag vill ju egentligen snacka mer om dig.
Ja.
Om vi tänker tillbaka till din barndom, upplever du att du var en i mängden eller var du annorlunda?
Jag var en i mängden, skulle jag säga. Men jag umgicks med väldigt många olika typer av personer. Mm. Jag har alltid haft lätt att smälta in i olika sammanhang. Mm. Jag är ensambarn. Mm. Uppväxt med min mamma. Mm. Min pappa dog när jag var 7 år. Och det var ju liksom så här att jag var ju tvungen att hitta kompisarna ute på gatan i området. Mm. Och det hade jag väldigt lätt att göra. Mm. Och det spelade ingen roll om vi var utomlands och det var någon på stranden som pratade tyska. Mm. Liksom, vi kunde sitta och leka fast vi inte förstod varandra. Mm. Så jag skulle nog säga att jag var en i mängden. Sen om alltså alla är väl annorlunda. Mm. Så det beror på vad man lägger i det.
Mm. Ja, frågan är vad du lägger i det egentligen. Ja, för jag har ju en tes där om att de flesta är ganska vanliga och sen så händer det någonting som gör att vissa bygger coola bolag och vissa gör inte det. Kan du se någonting som du tror har varit avgörande för att just du har byggt ett coolt bolag?
Nej.
Finns det någon superkraft i det eller finns det någon tillfälle som det här var avgörande för mig?
Nej, jag kan inte hitta ett specifikt tillfälle. Men du frågar om det var det första bolaget. Jag har ju haft liksom saker jag har drivit tidigare, men inte i bolagsform. Redan när jag var 11-12 år. Liksom där vi tjänade ganska mycket pengar genom att sälja saker och sånt. Vilket hade kunnat blivit ett jätteframgångsrikt företag om man hade förstått bättre då.
Vad gjorde ni då?
Nej, men då var det så att vi ringde på dörrar och frågade om de hade saker de ville bli av med. Det har folk alltid, speciellt när det kommer små 11-åringar. Mm. Och sen gick vi till närmsta grannen och sålde. Mm. Och vi tjänade skitmycket pengar. Okay. Tills det var liksom Patricks mamma hittade massa saker i deras källare. Det var så här barnvagnar och du vet, all den här bråten som vi inte hade lyckats sälja. Och de blev ju tokiga på alla de här grejerna som var över. Mm. Så då slutade vi efter några månader, men vi tjänade riktigt mycket pengar då. Mm.
Så redan då, när du var 11, fanns det en drivkraft att göra någonting?
Ja.
Och då är frågan, då blir jag nyfiken på var den kommer ifrån. Känner du att du har påverkats av att din pappa dog tidigt till exempel?
Ja, det är absolut. Det är klart att jag har påverkats av det. Mm. Men på vilket sätt och hur har det koppling med det här? Han var ju entreprenör också. Så att det kanske fanns någonting i generna så. Min mamma är fotograf. Mm. Hon hade ju ett liksom väldigt så här flexibelt yrke, var ute mycket och så. Jag har alltid varit väldigt så här idéstark att ha haft, och när en idé kommer så blir jag får en väldigt stark drivkraft kring idén. Mm. Vilket kan vara påfrestande för dem runt omkring.
Men är du också uthållig eller är du startare? Eller är du
både
också,
och skulle jag säga. Hemma, om jag får för mig så här, nu ska vi måla om det här rummet, då kan jag dra igång det och sen får min man slutföra det med lite svordomar runt.
Ja.
Såklart, vilket jag förstår. Mm. Så där är jag mycket mer att dra igång saker som jag inte har tålamod att slutföra. Om jag tänker på bolaget så har jag trott att jag varit så. Men när jag reflekterar så har jag ju faktiskt varit kvar i 25 år.
Mm.
Och när vi drar igång ett strategiskt arbete så skulle jag säga att jag är uthållig och följer det. Men jag ser också till att ta den hjälpen som jag behöver.
Okej. Okay. Har det alltid varit fullt fokus från dig på detta bolaget eller har du haft andra engagemang samtidigt?
Jag har haft andra engagemang i form av, till exempel så lånade jag ut mig själv till SVT under Eurovision när det var i Stockholm sist.
Det är ju spännande.
Ja, det var
du var med i alltså, producentteamet där liksom. Och det var 5 år sedan? 4 år
2016
sedan? 2016 var det. Mm. Det var ju när Justin Timberlake var med.
Ja, jag var det där. Var så roligt.
Fantastiskt. Ja, du måste bara berätta någonting om det.
Ja, men det var ju just, jag kan ta det just kring Justin, för då skulle han, det var ju superhemligt att han skulle komma. Och då var det så här att någon var ju tvungen att ta hand om honom. Det var ju ett helt entourage runt. Och liksom managementteam och sådana saker. Men vi från SVT ville också ha någon som skulle ha koll på det här. Och då skulle jag ordna någon, men jag fick inte säga vad projektet gick ut på.
Okay.
Så då ringde jag min kompis Cecilia Dahlbom och så frågade jag så här. Och hon var ju liksom engagerad i andra saker. Och sa att du, jag har ett projekt till dig. Ungefär 2 veckors tid. Kan du ta tjänstledigt och komma och hjälpa mig?
Mm.
Hon bara, men vad är det för något? Nej, jag kan inte säga.
Okej. Okay.
Och hon säger ja. Aha. Jag hade ingen bra lön erbjuda heller, men hon säger ja. Och så när hon ska börja så frågar hon, men nu måste du tala om vad jag ska göra. Du ska ta hand om Justin Timberlake. Men hon var ganska nöjd.
Hon var nöjd.
Ja, hon var nöjd.
Det var värt den långa lönen.
Ja.
Ja, spännande. Men hur var det, det här är ju helt off topic, men hur var det med en sån produktion? Det måste ju varit helt magiskt.
Hur häftigt som helst.
Verkligen.
Och jag var ju framförallt, jag med liksom eventet mot Stockholms stad och hur ska vi marknadsföra oss utåt och sådana saker. Och invigningsceremonier, liksom den här stora röda mattan nedanför slottet och alla efterfester och sådana saker. Och hotellen och transporterna, biljetterna hade jag hand om också. Mm. Det var ju helt nytt. Hur sätter man priser på biljetter? Hur gör man kategorier? Alla de delarna.
Det.
Men det var ju så fantastiskt. Alltså vilken produktion och vilka proffs. Det var så himla roligt. Och jag fick lära mig massor som jag sen kunde ta tillbaka in i vårat bolag. Jag fick också ta en paus från bolaget. Jag har ju hållit på där sedan jag var 23 år. Mm. Förutom lite föräldraledigheter. Mm. Och då var det jättebra. De fick en paus från mig och jag fick en paus från dem. Vi fick längta efter varandra.
Ja.
Så det var väldigt bra, tror jag.
Det är kanske ganska spännande som koncept att lämna sitt eget bolag. Mm. Dels för att de andra ska få blomma.
Mm.
Att se om det funkar utan dig.
Mm.
Och att själv få testa någonting nytt. Jag har ju en tes om att det kan vara intressant att praoa hos andra företagare.
Verkligen.
Till exempel. Okej, vilka verktyg använder de? Och de har den ledarskapsfilosofin.
Ja. Vem skulle du vilja praoa hos?
Hos dig nu då, förstås. Jag hänger med på Justin Timberlake. Nej, men verkligen, det skulle ju vara fantastiskt kul.
Ja.
Att inte tro bara för att jag och du är vd på ett bolag, då ska vi inte tänka att vi kan allting.
Nej.
Utan vi kanske ska prata med dig eller Pernilla eller Jessica eller vilken vi nu tycker är coola. Liksom.
Ja.
Det måste jag göra. Jag har gett det som tips till många andra, men inte gjort det själv som vanligt. Men du, tillbaka till dig då.
Mm.
För jag upplever fortfarande inte att jag har förstått helt varför just du har byggt den här typen av bolag. Om vi tar hur ditt liv har sett ut då, från att du startade bolaget tills nu, har det funnits vanor eller typ rutiner som har hjälpt dig att ha energi varje dag?
Mm.
Typ att jag går upp tidigt eller jag duschar kallt eller jag, inte vet jag, träffar alltid människor som har energi eller vad den kan vara.
Ja. Sista åren har jag utformat mycket bättre rutiner.
Ja.
Meditation till exempel, tycker jag hjälper mig väldigt mycket.
Mm.
Reflektion, att varje dag reflektera.
Mm.
Men så att om jag tar morgonrutinen, då går jag upp och duschar, sen kör jag liksom 20 minuter typ yoga, styrkeyoga eller man ska säga, lite så här stretch, och sen mediterar jag, och då har jag liksom en bra morgonrutin. Men det handlar nog snarare om den senaste liksom tiden, senaste åren som jag gör, har den typen av rutiner, och att när dagen är slut att reflektera över ett antal frågor och sådär.
Vilka frågor kan det vara?
Ja, men det kan handla om vad är det jag har ogjort idag? Så att jag vet, så här, okej, istället för att gå och tänka på det, skriv ner, se till så att du vet vad du ska ta tag i imorgon eller liksom för in det. Sen, vad har jag bidragit med till andra människor under den här dagen?
Yeah.
Sen kan jag reflektera över de målen som jag har satt upp för mig själv.
Mm.
Det har jag varit bra på, så det kanske är en rutin då, att just sätta upp långsiktiga mål för mig själv på både privata och jobbmässiga mål, och också nå dem.
Mm.
Sen reflekterar jag över, vad är det som jag har undvikit idag?
Mm.
Är det någonting jag undvikit? Är det någonting som jag tyckte så här, men det där samtalet tar jag inte, jag drar på det. För då är ju det någonting som kanske blir ett problem om jag håller på så.
Intressant.
Så den typen av frågor.
Kan du se att om du hade gjort det här tidigare, att det hade hjälpt både dig och bolaget att lyckas bättre?
Ja, det tror jag.
För ofta kan det ju vara när man möter människor som har byggt framgångsrika bolag, att de känner ju, fine, utifrån kanske man ser framgångsrik ut, men ofta tänker de att ja, men vi har ju inte nått våra mål. Visst, vi omsätter 100 miljoner miljarder, tänkte att vi skulle ha en miljard nu. Och det kan ju vara att vi har lyckats trots att jag har varit så dålig som ledare. Alltså, lite så blir det ju liksom. Men det intressanta är att få rutinerna. Och det som är intressant, men du är ju med i ett nätverk som heter 17. Kvinnliga entreprenörer som har byggt bolag som omsätter över 50 miljoner. Va?
Ja, just det.
Och det finns, nu är ni ett, hur många är ni medlemmar?
Ja, hur många är vi? Kanske runt 40. Ja. Nu kommer det nya medlemmar här i december.
Ja,
december varje år väljs det nya.
Och jag fick vara med på en gala i fjol, tror jag det var. Anna Bråkenhielm är med. Hon bodde med i onsdags. Pernilla har ju varit med.
Ja.
Ramslöv, Jessica Löfström. Så då får ni lyssna på, ni som lyssnar får lyssna på dem i podden. Men i alla fall, av alla de här människorna i det nätverket och andra framgångsrika företagare du har mött, kan du se någon sån här gemensam framgångsnämnare mellan alla dem?
Det skulle i så fall vara passionen för någonting. Att man vill någonting så väldigt gärna, så att man har fullt fokus på den idén. Det tror jag är en gemensam nämnare.
Ja. Och jag upplever ju, och det har jag sagt innan i podden, att alla har ju passion. Men det måste finnas stor grader av passion.
Ja, det tror jag.
Tänker jag.
Ja, det tror jag verkligen.
Om du har det från entusiasm, sen kommer passion, eller på något sätt sen kommer besatthet.
Ja.
Och jag upplever att ni är lite halvbesatta allihop. Liksom.
Ja, det kan
lite stämma. Galna. Men det här med den entusiasm du har, eller passion eller besatthet i ditt fall, har den gett dig, förutom att lyckas med ett bolag, har den gett dig det liv du vill ha?
Till mångt och mycket skulle jag säga. Sen begränsningen i det för mig är att besattheten, om vi nu säger att den är besatthet, tar ju väldigt stort utrymme. Så att det kan ju bli liksom att jag gör avkall på privata saker i mångt och mycket. Men jag är också duktig på att sätta de där målen för mig själv. Och kanske har blivit bättre på att göra det. Så att jag planerar in och ser till att jag till exempel träffar utmanar mig själv med mina kompisar också. Att jag gillar äventyr, jag gillar att vara ute i skogen och sådana saker. Mm. Och då ser jag till att planera in sådana saker som blir heliga också. Mm. Men det har nog varit lite av det om jag ska jämföra med vad jag kan tycka för ett komplett liksom, liv. Så.
Yeah.
Och, så att, men samtidigt så är ju fokus för mig är ju framförallt familjen och jobbet.
Mm.
Det är de två.
Mm.
Men jag behöver göra liksom lite utrymme för andra saker också.
Mm. Och det är frågan om, jag upplever att många säger just att jag borde nog vara mer med vännerna, men dina handlingar säger ju något annat.
Mm.
De säger ju att det är familjen och bolaget då förmodligen. Mm. Och jag gissar att du får dina behov tillfredsställda där, annars hade du gjort på något annat sätt.
Ja, och sen kan jag säga
det är lätt att säga att jag borde vara med vänner, men det kanske du egentligen inte ska.
Ja, alltså jag har ju så roligt på jobbet.
Aha.
De här stjärnorna som jag jobbar med, alltså jag skrattar ju med dem varje dag.
Mm.
Så att det är ju inte att jag liksom, det blir ju att umgås med vänner också på ett sätt när jag jobbar.
Mm. Men du har ju varit nu i 25 år i samma bolag, det är lång tid.
Mm.
Alltså, du får 50 miljoner av mig här nu. Du får starta något nytt. Vad hade du gjort då?
Ja,
det måste ändå finnas idéer och tankar. Det här hade varit kul.
Nej, men så här, jag tänker så här att det har ju inte varit samma bolag i 25 år. För vi har ju ändrat så otroligt mycket.
Du får 50 miljoner i alla fall.
Ja, men okay.
Något nytt.
Något nytt. Och jag är ju så passionerad nu för den här nordiska resan som vi gör. Så jag vill ju inte göra någonting nytt.
Men
då måste jag. Åh, vad ska jag starta då? Nej, men det skulle nog i så fall vara någonting som handlar om våran... ett bolag som på något sätt kan få liksom fler att förstå att vi måste ta hand om vår miljö, till exempel. Att liksom hitta något engagemang kring som är liksom nyttigt för mänskligheten, för världen på något sätt. Men jag kan inte säga exakt vad det skulle vara.
Nej, för det är ju intressant, vi pratade lite om det innan med syfte.
Mm.
Vad känner du djupt i hjärtat att det här är mitt syfte?
Mitt syfte handlar ju mycket om, jag vet att den där frågan har ju du ställt till andra i den här podden.
Mm.
Och så att jag tänkte att den kanske kommer. Mm. Så jag funderar på den.
Okay.
Och jag tycker den är lite svår. Mm. Så jag ringde min kompis Cherbel Gabro som är föreläsare och integration. Ja. Fantastisk.
Verkligen. Man.
Och då sa han, Sofie, ditt syfte det är att öppna världar för människor.
Uh-huh.
Att bygga broar. Att få, för du är duktig på att få folk att mötas. Och det gör du också genom ditt jobb. Och när han sa det så tyckte jag både att det lät väldigt fint, men också att på ett sätt stämmer det att jag älskar att presentera olika människor för varandra. Att jag ser att här finns potentialen att det skulle kunna bli en väldigt bra synergi.
Mm.
Älskar jag den typen av aktiviteter? Och det är ju det vi gör med bolaget också.
Mm.
Och där våran liksom drivkraft på eventet, det handlar ju mycket om att liksom försöka hjälpa våra kunder med företagskulturer och kommunikation kring de bitarna.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Så, att
så
kanske
du blir
skulle
som en katalysator lite där?
Ja, men lite där att, och också genom verksamheten.
Just
så att, kanske någonting åt det hållet.
Intressant. Vilka är dina personliga idoler inom entreprenörskap?
Oj, vad svårt. Jag kan inte säga att jag har... Jag kan inte säga något vettigt där.
Borde man ha det? Borde man ha idoler, förebilder? Eller
men alltså massor av förebilder. Jag har massor av förebilder. Min mamma är en fantastisk förebild. Född på 30-talet, utbildade sig till fotograf. Och liksom har tagit sig fram på olika sätt genom sitt liv och genom utmaningar som hon har varit med om. Så det är en av mina idoler.
Mm.
Så jag kan säga, eller förebilder, jag har förebilder på så sätt. Men att ha en idol, en entreprenörsidol, det kan jag inte säga att jag riktigt har.
Nej. Jag tänker det finns många i nätverket 17 till exempel. Vem där borde jag ha med i podden?
Ja, men du har ju haft Pernilla, henne ska jag ha sagt direkt annars. Yeah. Och var det de du räknade upp där som...
Anna Wakenhjelm har varit med, Jessica Löfström, Pernilla Ramslöv, du... Det är de jag kommer på.
Ja, men då ska du ju ha Pia Ganeva.
Oj, du vet inte ens vem
du är. Nej, men då ska jag ska ge dig liksom... Henne ska du ha. Hon har byggt upp flera bolag.
Ja.
Superhäftig tjej.
Intressant.
Ja, och liksom har klarat balansen också med massor av barn. Och liksom driver på ett jätteframgångsrikt sätt inom... Både inom IT, men också... liksom andra varumärken och sådana saker. Så henne ska du verkligen bjuda in.
Mm, intressant. Du, tiden går ju väldigt fort. Även om vi
kör igång. Och så måste jag säga, hon har ju varit så här proffs i snowboard och sånt också.
Då har vi mycket att snacka om. Men ska vi försöka få ihop det här avsnittet på något sätt? Ja. För de som lyssnar är ju människor som har bolag förmodligen.
Mm.
Men som vill bygga något stort och coolt.
Ja.
Och jag tänker att du har byggt något stort och coolt. Mm. Vad skulle du vilja skicka med till dem som de kan ha nytta av?
Mm, jag skulle säga att att våga göra lite långsiktiga planer.
Mm.
Vissa säger så här att man kan inte planera längre än några månader framåt för att världen förändras så mycket.
Mm.
Jag tror inte på det. Jag tror att man ska göra långsiktiga planer. Vi gör 3-årsplaner.
Ja.
Och sen gör vi liksom, sen är vi här och nu och liksom, men vi siktar mot någonting. Vi vet vad det är vi, vart vi ska någonstans.
Mm.
För man brukar säga att man brukar överskatta vad man kan göra på kort tid, men underskatta vad man kan göra på lång tid. Så att genom att våga dra perspektivet lite längre så är det liksom mycket större sannolikhet att man gör den, att man är inne på den resan som man vill göra.
Mm.
Så det tycker jag är en sak, men sen också att liksom, kan man tillsammans med sina medarbetare skapa en riktigt bra arbetsplats, då kommer medarbetarna trivas, då kommer man göra ett bra jobb, då kommer kunderna vara nöjda, då kommer göra ett bra jobb så kunderna blir nöjda. Och då kommer lönsamhet och sådana saker också.
Mm. Och där tror jag vi har på något sätt konklusionen av avsnittet, för det är ju teamet.
Mm.
Hur mycket jag än vill få ut vad din superkraft är, så kommer du tillbaka helt, du bara drar dig mot teamet liksom hela tiden.
Min superkraft är ju att ha hittat teamet, få teamet med och få dem liksom tillsammans.
Mm.
Och genom att de är tillsammans så stannar de för att de gillar varandra.
Mm. Fantastiskt. Mm. Stort tack för att du ville vara med på.
Tack för att jag fick vara med.
Och tack till dig som lyssnade, ett härligt avsnitt med Sofie. Du hittar avsnittet såklart som alltid på driva-eget.se, mittföretag.com och där poddar finns, Apple Podcast, Spotify, Acast och liknande. Glöm inte att prenumerera på Ordinary People Who Do Badass Things och även på våra andra podcasts Business Hacks och Starta Eget-podden. Vi hörs igen alldeles snart. Ha det gott, hej då!